Som vi har snackat om flera gånger i podden finns det ju en ganska stark motståndsrörelse mot AI just nu generellt. Men ibland tycker man att det är lite mycket snack och lite lite verkstad kanske.
Mm. Och här, om man är orolig för att man använder för mycket el med sina chat-GPT-frågor, så finns det nu en väldigt pragmatisk och lite hälsosam lösning på det här.
Ask me anything.
How much do hummingbirds weigh?
Hummingbirds are very light. Most species weigh between 2 to 4 grams.
Okej, om vi ska försöka tolka den här illen då, så är det ljud från Crank GPT.
Mm, en liten låda med en vev på, så du kan veva in den energin som behövs för att kunna få ett svar. Jag tror att det här ska vara bra för många.
Men det är liksom en lokal, alltså en språkmodell som hostas lokalt då, för den är offline. Och ja. Du får svar på dina frågor genom att då veva, helt enkelt.
Och det här konstiga ljudet, det är vevandet. Det är liksom ett intensivt vevande för varje liksom mening som du vill få ut, så måste du veva den här ett antal varv. Det ser väldigt kul ut, det låter ju också ganska kul.
Ja, och det här är liksom det är ju på riktigt, det är från bolaget Squeeze Labs. Men det är liksom också ett projekt som är lanserat, liksom, de vill göra motstånd mot climate change, wealth concentration and flabby arms.
Tre problem som vi alla har. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
Och jag heter Sofia Sinclair och är tech-reporter.
I dagens avsnitt, USA stänger av Anthropics nya AI-modell. Vissa säger nu att kalla kriget för AI är här. Amerikanska riskkapitalister investerar i Stockholm och datacenter byggs med svensk el. Ska vi verkligen jubla över det?
För typ 2 år sedan så träffade jag en kille som jobbade på EQT, alltså riskkapitalbolaget, och en AI-entreprenör för ett samtal om Sveriges icke-existerande AI-strategi.
En klassiker.
En klassiker. Och då argumenterade de för att det är väldigt viktigt att vi har en sån här strategi, bland annat för att kunna hantera risken att Trump kanske stänger av tillgången till amerikanska AI-modeller. Jag kommer ihåg att de pratade om det här med mig och jag kände att ja, det är klart att det finns en hypotetisk risk, men skulle det verkligen kunna hända?
Det var ung och oskuldsfull 2 år sedan.
And now we are here.
Mm-hmm. Precis. Det var väl inte bara du som tänkte att det där var en hypotetisk situation. Det kändes ju lite alarmistiskt vid det tillfället. Det är klart, man kan ju inte vara konspiratorisk och tro att massa konstigheter kommer att hända. I praktiken så har det ju inte varit nästan någonting sånt som har hänt i några fall. Det är väldigt ovanligt som liksom hela produktkategorin stängs av. Fram tills nu då.
Ja, men det här hotet om potentiell avstängning av olika system och så vidare har ju funnits nu sen Trump egentligen kom tillbaka som president. Men det var ju först i helgen som vi faktiskt såg något konkret när det gäller AI-modeller.
Mm.
Då stoppade ju USAs regering icke-amerikaner från att använda de 2 senaste versionerna av Anthropics AI-modell Mythos. Framförallt då kanske Fable 5, som den kallas, som släpptes till liksom allmänheten.
Mm. Och därefter så konstaterade väl Anthropic att vi kan omöjligtvis säkerställa att bara amerikaner använder detta. Så då stängde de av den för även dem också.
Ja.
Annars hade man behövt ha ID-krav på varje gång du loggar in på Claude och försökte använda den på något vis, och det verkade liksom inte praktiskt. Så nu är det ingen som har den. Nu är den lite i ingenmansland.
Kollektiv bestraffning.
Lite så, för hela världen.
Ja. Det här har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet generellt, eller den här liksom mythosfamiljen av modeller har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet under våren, eftersom att massa experter pekat på att den är extremt bra på att hitta och utnyttja sårbarheter i programvara, och att man är orolig väldigt mycket för vad som kan hända om den här modellen eller modellerna hamnar i fel händer.
Mm. Och detta har ju Anthropic varnat för. Det är ju lite en del av hur de har marknadsfört väldigt många modeller.
Alltså, du skrev en text här om veckan för att Dario Amodei, vd på Anthropic, skrev ju ett nytt blogginlägg där han ju varnade för att utvecklingen går för snabbt och att AI börjar förbättra sig själv.
Ja, när man går igenom vad han har sagt och hur de själva har agerat, så kan man ju bara konstatera att det här är som en slags växelverkan mellan att man säger det går alldeles för snabbt, det här är alldeles för kraftfullt, vi borde lugna ner oss, och sen direkt efteråt tar de in hundratals miljoner dollar för att accelerera utvecklingen, och sen, fast nu är det verkligen illa, nu måste vi verkligen lugna ner oss, och sen tar de in ännu mer pengar. Det är lite att han ropar varg. Det är lite svårt. Men i det här fallet då, även den här gången, så säger han det här var så svårt, vi ska inte släppa ut det. Så då delar han ju ut den här modellen till en handfull specialaktörer så att man skulle få en ärlig chans vad du vill inte få kunna gå igenom. Har du kritiska system som skulle kunna bli hackade, så kanske du ska få en första tjing på att upptäcka det på något vis. Vilket var ju decent i det här fallet, men också ledde till en enorm marknadsföringskampanj av den här grejen. Den här är så kraftfull att vi kan inte ens släppa den.
Ja, men det är klassisk FOMO.
Ja, enorm FOMO. Mm. Men så att kanske sant, men om inget annat väldigt effektiv marknadsföring också.
Och därför var ju det här släppet av framförallt Fable 5 en rätt stor sak, eftersom att den då blev tillgänglig för liksom en bredare allmänhet, men med rigorösa säkerhetsspärrar, sades det, att man skulle inte kunna göra vissa förfrågningar, skulle inte kunna gå igenom då, som kunde vara farliga. Men den har ju bara varit ute i typ 3 dagar innan den då stoppades.
Det verkade som att det var Amazon som snitchade.
Ja, alltså. Andy Jassy som är vd på Amazon nu för tiden.
Det verkar ju också kul med tanke på att Amazon är ju jättestor investerare i Anthropic, så de blev snitchade på från insidan. Men ja, den officiella motiveringen var då att den är för farlig för att hamna hos icke-amerikaner. Där tror jag att alla vet att icke-amerikaner är kineser. Det är det man säger egentligen. Det är inte det man skriver, men det är det man menar. Man är rädd att den här kommer hamna i kinesiska händer.
Någonstans är det lite deppigt att de är inte ens oroliga. Vi finns inte ens, europeer finns inte ens med i den här ekvationen. Vi kan liksom inte ens vara farliga.
Åh nej, de danska hackarna. Det österrikiska hackerkollektivet som alla är så rädda för. Nej. Men man vet inte precis vad det är de är oroade för då, men i princip är det väl det skulle kunna användas av aktörer som inte borde ha tag på dem på ett sätt som man inte vill. Sen hur kritiskt det här är på riktigt, det är ju ingen som riktigt vet. De är ju väldigt odetaljerade kring var det här någonting väldigt specifikt som hände, eller var det bara liksom att de här spärrarna gick och sköra runt och hypotetiskt skulle det kunna ställa till en stor oreda i världen. Sen vet jag inte riktigt heller varför de är så oroliga, för att alla de här sitter ju och testar varandras modeller och kör, får ut all information ur varje modell hela tiden. Alltså amerikanerna gör detta med de kinesiska modellerna och vice versa, och amerikanerna gör det med konkurrent, alltså OpenAI sitter och kollar Claudes modeller, Claude sitter och kollar OpenAI. Allt det här delas ju, så fort modellen är ute så sitter ju folk och försöker få ut så mycket information som möjligt från de här för att lära sig från det själv. Så är det här märkbart annorlunda än någonting annat, kan man ju undra.
Ja, man verkar ju inte vara helt överens om vad det är som faktiskt har lett fram till det här stoppet, för att Anthropic hävdar ju att nej, men det finns inte de här säkerhetshålen. Det går inte att ta sig runt de här spärrarna på det sättet som då regeringen har hävdat. Och regeringen har å andra sidan hävdat att man påpekade de här bristerna och Dario Amodei vägrade att fixa dem.
Ja.
Ja. Men Trumps drag har i alla fall då orsakat ramaskri. Under helgen så, man tänkte ju att så här, nu har SpaceX börsnoterats sent på fredagen. Det kanske ändå kommer vara den största tekniheten under helgen. Men det har ju bara gått några timmar.
But no.
Ja, och hela liksom, det kändes som att alla sociala medier bara exploderade av upprörda techmänniskor. Det var väl bara i våra flöden kanske. Men vi kan lyssna lite på hur det lät.
Claude Fable 5, the most powerful AI model ever released, has been banned across the world.
Claude Fable 5 just got banned with no warning or notice. The best AI model on the planet can be taken away from you at any time.
I had my entire weekend planned out. I was going to lock in and use the most powerful AI model on the planet, Fable 5, to build this crazy idea I've been sitting on. Then Friday at 5:21 p.m., the U.S. government sent Anthropic a letter. And by Friday night, the model was gone. Disabled. For everyone. No warning, no appeal. And I sat there thinking about how fragile this whole thing actually is. We've all been building our businesses, our workflows, our entire creative process on top of models that live on someone else's servers.
Så att du också, Helena, tänkte på hur skört hela det här systemet är.
Jag tänkte bara på min crazy idé som jag absolut inte hade kunnat påbörja tidigare, utan den är så crazy att den gick enbart att göra med den absolut senaste modellen, och det gick bara att göra i helgen, men tyvärr så gick inte det. Nej, we can all relate.
Det här var ju diverse amerikanska YouTubers, men även i liksom tech-Sverige så gick ju folk bananas under helgen. Och bland annat så har det ju snackats om att är det nu det kalla AI-kriget är här.
Man kan förstå principen är kanske viktigare än själva modellen. Att man kan överleva utan Anthropics senaste AI-modell i en vecka eller två. Kanske det är så. Ja, det är en annan YouTuber som är lite bekymrad över detta, men generellt sett är inte det ett jättestort problem. Men det är klart, ska man kunna liksom slå av teknik överlag så nyckfullt? Nu var väl ingen som hade hunnit bygga in det här i sina arbetsflöden på riktigt, men det är klart att man skulle kunna komma på något motsvarande. 6 månader in skulle man stänga av Opus-modellen för Claude till exempel nu, eller ChatGPT 5.5 eller sånt där, och säga den kan vi numera inte ha, eller den kan vi inte ha i det här landet, eller då för icke-amerikaner eller någonting sånt där. Bara den tanken gör ju att det här liksom hotet blir lite mer rejält, och det kan man ju förstå. Principen är egentligen mycket viktigare här än, än själva modellen i sig.
Verkligen. Men hur farligt är det här egentligen, och ja, är det början på ett kallt krig? Mer om det efter det här.
Vi pratade om det kalla AI-kriget som eventuellt är på gång, och det här beroendet som resten av världen har för amerikansk teknik primärt, hur skört detta är. Varför tror du att de här reaktionerna har blivit så starka, annat än liksom rädslan av hemmahacket som inte blev av över helgen?
Men det handlar ju i grund och botten om att om man tittar på europeiska bolag och europeer och en stor del av världen såklart är ju beroende av amerikanska AI-modeller. Om man tittar på hela diskussionen i Sverige kring både vår nationella AI-strategi men också bland de framgångsrika bolagen som vi har som har byggts av svenskar, så bygger ju det på att det är application layer. Alltså vi är liksom application layer land. alltså att Sverige, man säger, jag tror att det är Slottner har sagt att så här, vi ska bli världsbäst på att liksom bygga appar och tjänster för AI. Och då behöver man ju de bästa modellerna i botten. Och det är ju amerikanska modeller till allra största del. Så att man har ju ett väldigt, väldigt, väldigt tungt beroende av det här.
Ja, precis. Tjänster som Legora, Lovable och så vidare hade inte kunnat fungera utan man. Sen kanske man inte behöver den senaste modellen. Jag tror att exempelvis då Cursor har ju varit duktig på att ha väldigt många olika modeller så att man som användare kan välja och vraka vilken modell vill man använda. Skulle en av dem bli avstängd så finns det ett par till. Så är ju inte alla tjänster byggda. Ska man säga. Cursor är ju ett kodningsverktyg. Där tror jag att man kan anta också att förståelsen för vad en AI-modell är mycket högre hos genomsnittliga användare. Men om du liksom redan nu som vanlig användare i ChatGPT, det är ju inte jätteuppenbart vad skillnaden är på de här olika modellerna, de här konstiga namnen.
Nej, en vanlig användare orkar ju inte heller. Alltså man har ju möjligheten att byta, men jag gissar att de flesta kör ju på den senaste.
Nej, men precis. Så att man skulle gå in då och välja den modellen som passar din fråga, det är ju ett helt oseriöst scenario. Det är ju ingen vanlig, normal användare som kommer göra det. Så det är klart att utan att ha någon slags resiliens mellan de här grejerna så finns ju risken att man står ganska tomt. Just nu stänger
det är väldigt, väldigt dyrt. Alltså om du ska träna en modell som är så pass liksom i linje med dem som erbjuds nu från amerikanska bolag, så är det oerhört dyrt och tidskrävande. Och det är ju nästan ingen som ens pratar om att göra det längre.
Nej. Och vad som har varit liksom säkerheten hittills har väl varit att de betalar så mycket pengar.
Ja.
Alltså Legora och Lovable måste ju ha enorma klådräkningar. Alltså enorma verkligen. Och det gör ju att man har en ekonomisk relation att hålla igång här. Men i det här fallet så är det ju inte, det är inte Anthropic själva som stängde av den. De tvingades ju stänga av den. Och det lägger ju ytterligare en dimension här att Lovable vill köpa, Claude vill sälja, men Trump vill inte att något av det här ska ske. Och då blir ju liksom, det handlar ju inte om Lovable såklart, men de blir ju lite collateral damage tänkbart i en sån här situation.
En detalj som vissa också har lyft är att bara några dagar innan det här så kom det en ny jättestor rapport från en hel del AI-forskare, bland annat från DeepMind, som den heter Europe 2031 och den la fram då olika scenarier för Europa fram till 2031 som bygger på att vi ser den utvecklingen vi har idag, så att Europa inte har stora egna modeller och att man inte då kanske satsar mer på egen AI-utveckling. Och det var väldigt, väldigt dystert. Och slutsatsen var ju att så här, fortsätter vi som vi gör nu, då kommer vi vara liksom helt i händerna på ett fåtal amerikaner och någon enstaka kines. Och det är vi ju typ redan nu.
Men ja.
Det blev ju liksom ett... det blev ju en timing som ändå var... läglig.
Ja, väldigt läglig. Det är klart, tittar man på vad som finns så är ju det är ju, man kan göra en lista på europeiska och svenska modeller. Det finns ett gäng. Det görs ju nya modeller, den här nya Selma exempelvis då, som ska ta hand om upphovsrätten och så vidare. Det finns ju massa modeller som har gjorts av olika AI-speeden och så vidare. Det finns massa olika sådana här. Sen, men det blir, och Mistral är väl kanske den största i Europa som man pratar om mest. Men det är ju en lista. Och sen har du den andra listan, hur många då applikationer och rullande liksom användning görs med de här modellerna. Och den listan är ju väsentligt kortare.
Mm.
Så här finns det ju liksom på forskningskvoten lite så här, vi testar och vi har undersökt, teoretiskt hade vi kunnat haft sådana här modeller som tränas upp. Men det är ju liksom, har ju ingen marknadsandel. Så här får man liksom inte fastna i den situationen heller. Det finns ingenting. Det finns. Det finns massa svenska AI-modeller, det finns massa europeiska AI-modeller, men de har ingen användning.
Mm.
De stora tjänsterna och alla de abonnemangen som alla de här företagen köper är ju inte från Mistral generellt sett. Hur många, jag skulle bli förvånad om vi har en enda betalande lyssnare på denna podd som betalar för Mistral regelbundet Le Chat och så vidare.
Jag tror, det är den kikaste chatbotten.
Det är den, men jag tror inte att det är den som har de flesta kunderna. Inte i vår lyssnarskara.
Ja, men så att den här oron kommer ju från att vi befinner oss i en väldigt sårbar situation helt enkelt. I alla fall då om man tänker scenariot att Anthropics, att Fable 5 inte kommer vara den enda modellen där vi ser att det här händer. Men då tycker jag också att man ska fundera lite på vad ligger egentligen bakom det här stoppet. Vi var ju inne på att det har varit lite otydligt exakt vad som har varit problemet. Mm. Eller man är inte helt överens. Men det man ska ha med sig här är ju att jag hade nog blivit mer, alltså ännu mer förvånad om det inte hade varit Anthropic.
Mm.
Om det hade varit ett annat bolag, givet Anthropics historik med den amerikanska regeringen de senaste månaderna.
Mm. De har ju legat i konflikt med Pentagon bland annat, där vi pratade om i podden tidigare också. De vill ha det. Ska man säga, det läckte väl ut att de hade olika åsikter kring exakt hur autonom den här AI fick vara och vad man behövde göra. Jag tror Pentagons linje var väl, nu ska inte ni komma och lägga er i hur vi bedriver national security-frågor, och Anthropic var så här, ni kan inte använda det här för att göra vad ni vill ungefär. Och där blev det någon slags chicken race, där Anthropic blev lite utkastade i den och blev ju liksom också då klassificerade på ett sätt som åtminstone teoretiskt skulle kunna leda till stora problem. Det här verkar ju kanske inte varit helt grundat, men tillräckligt mycket liksom hot för att säga, ni kan inte komma här och bestämma över amerikanska staten. Det är inte ni som ska bestämma hur vi ska göra detta. Och det har ju blivit...
Men så man har egentligen redan varit på shitlisten.
Ja,
om man ska hårdra det.
Verkligen på shitlist. Kanske av delvis goda skäl. Man kan tycka vad man vill om det där, men det är ju en underlig situation att skulle Dario Amodei som enskild företagsledare och person bestämma hur USA ska bedriva sitt försvarsarbete för att han vägrar låta den mjukvaran som han har gjort användas på ett visst sätt. Det är en ganska anspråksfull position oavsett om man tycker att USA gör rätt eller fel, att då, nej, men den samlade intelligensen som USAs försvarsdepartement har är mindre viktig än vad Dario Amodei tycker personligen, är ju en ganska en anspråksfull position helt enkelt.
Och nu är det ju då som sagt ett nytt bråk mellan de här parterna, och sajten Axios hade lite juicy information. De hade snackat med källor inifrån då Trump-administrationen som lyfter fram det här att Anthropic har liksom inte gjort ett så bra jobb i kommunikationen med administrationen, och att man inte har riktigt då hanterat de här kanske ideologiska skillnaderna på ett sätt som man anser är riktigt okej. Okay. Det är som att de pratar ett annat språk.
Ja, när jag läste detta så tänkte jag så här, varför har inte Trump fått The Claude Peace Prize? det är det de säger indirekt. Ja. De skulle haft The Claude.
De har inte smörat tillräckligt mycket.
Exakt, The Claude Peace Prize, tack för your great leadership och så vidare. Det är ju liksom, det är ju såklart bananas att vi är i en tid där man kan stänga av världens AI-modeller för att någon känner sig lite kränkt. Men det verkar också så här, de verkar också ha läst den här situationen väldigt dåligt. För som sagt, även om man tycker att det är galet, vilket det är, så är det ju den världen vi lever i. Och om man ska jobba med den amerikanska staten på det här sättet, och man är ju uppenbarligen beroende av dem i och med att de kan forcera att du stänger av din nyaste tjänst, så har du, de har ju inte spelat spelet.
Nej.
Och det har blivit väldigt dyrt för dem nu.
De har inte lyckats med The Game.
Exakt.
Med,
Claude Peace Prize. Hade de delat ut det, hade det här aldrig hänt, säger jag.
Men för att det som också framkom i den här artikeln var att så här, ja, en lösning skulle ju kunna vara då att man, som sagt, Vita huset hävdar ju att så här, Amodei har inte velat fixa det här säkerhetshålet. Ja, då kanske en potentiell lösning hade varit att man hade kommit överens om det. Men den här källan lyfter också att man kanske också bara hade kunnat fixa det här attitydproblemet, så att man istället för att känna sig då avfärdad så kände sig alla safe, secure and happy.
Det var någon som skrev detta att så här, det här är en det rättfärdigar liksom, the sales Chad, alltså den glada sköna säljaren som går in, kan ingenting egentligen, men han håller alla happy, han är som ett smörjmedel för systemet på något vis, alla tycker han är lite skön. Det är det Anthropic inte har haft. De har inte haft en skön lirare som hänger runt på Vita huset och håller alla happy, och det är därför man har det. För att det behövs, och kanske i synnerhet med denna administration då.
Och konsekvenserna av det här, det har ju funnits oro för att andra bolag också som sagt ska drabbas av det här, att är det här ett Anthropic problem eller är det ett bredare problem? De själva har ju argumenterat för att OpenAI har ju släppt modeller, eller andra bolag har släppt modeller med, som är lika kraftfulla som Mythos. Så det här är ju inget unikt för oss, och sen finns det ju såklart en oro för att hur skulle det här kunna drabba liksom utvecklingen. Det är ju väldigt många som jobbar på de här bolagen som inte då anses vara då icke-amerikaner. För det här gällde ju även personer inne på, eller gäller även personer inne på Anthropic som inte är amerikanska medborgare.
Också väldigt random gräns att dra. Det är inte så att bara för att man har ett amerikanskt pass så har man inget illa uppsåt. Det verkar också jättekonstigt.
Ja, sammantaget så talar väl det här ganska mycket för att det är en Anthropic-specifik situation. Det har också kommit ut att det skulle vara osannolikt att Vita huset skulle utöka de här restriktionerna då till andra bolag.
Men är det då början på ett kallt krig, tycker du? Kan man se att det är det, eller är det att ta i precis? Du tycker att det är Anthropic specifikt den här gången. Men var hamnar vi i det här läget? Nu, uppenbarligen då, så kan man ju i praktiken tvinga bolag att stänga av tekniska tjänster. Det har vi kanske inte riktigt sett på samma sätt tidigare. Liksom. Vad tror du?
Men jag tror att bara själva oron, alltså själva signalvärdet som det här sänder, kommer ändå ge en viss typ av effekt. För att jag tror också att det dels kommer ge effekt i Europa och i säkert andra delar av världen, att man ändå börjar kanske på allvar inte nödvändigtvis byta modeller, men att man ändå kommer på riktigt se sig om att, så här, vad har vi för alternativ? Att det ändå har fungerat som en väldigt tydlig väckarklocka. Att det här hotet har liksom cirkulerat ovanför allas huvuden ett tag. Nu visar man att det här kan faktiskt hända. Och att man på riktigt tittar, vad finns det för alternativ? För en risk med det här beteendet, om man tänker för USAs del, om man då skulle utöka ett AI-stopp eller på riktigt börja använda det här som ett slags vapen i ett kallt krig, det är ju att vilka alternativ finns det? Men europeer tittar på andra alternativ. Ja, det som finns är ju kanske öppna modeller från Kina, framförallt. Och om USA också skulle börja hålla på och strula till det med tillgången till AI-modeller för omvärlden, så kan ju det också ge Kina ett visst försprång. Man pratar ju alltid om att amerikanska modeller är längst fram och de amerikanska bolagen är längst fram. Och det är de ju på många sätt. Men det som experter har lyft är ju att de modeller som man känner till som finns från Kina är oftast inte så himla långt efter.
Nej.
Så att det finns ju väldigt mycket i vågskålarna här för Trump som ja, det kanske inte skulle vara särskilt positivt av andra skäl än bara liksom relationen med AI-bolagen om man skulle uttrycka det här.
Men kan man säga att de som bryr sig mest om det här som kallas digital suveränitet, kan man säga att Trump har gjort dem en rejäl tjänst?
Det är ju helt plötsligt det, är det minst sexiga ordet som finns, eller uttrycket, men det har blivit väldigt hett nu.
Mm, den här, jag tror att de kan nästan tacka detta så här, man ropar varg, som man ju var inne på tidigare. Mm. Nu har vargen kommer. Vargen kom i helgen och stängde av din AI-modell. Nu måste vi skärpa oss. Det här kanske Trumps beteende kanske är det bästa som har hänt de som är oroade för digital suveränitet.
TechBrief presenterar veckans.
Vi har valt Storbritanniens skönaste person. Detta var ju egentligen en slags protest. Fast det är ett protest på ett otroligt brittiskt vis, tycker jag. Det här handlar om att Storbritannien i veckan då gick ut med att de ska förbjuda sociala medier. Surprise, surprise. Det har inte kommit officiellt än, men de ska liksom lägga fram det här förslaget då, så det ska förbjudas i till 2027 är tanken. Vi får se om Keir Starmer då om han är kvar vid det här tillfället. Det är väl inte helt självklart. Men det här var ju kanske inte helt kontroversiellt, men det är roligt då när man för en gångs skull får man säga, går runt och faktiskt frågar de människorna som kommer att drabbas av det här, eller hur?
Ja, då är det faktiskt någon som har gjort det riktiga arbetet och pratat med ungdomar på en, vad jag tror är en skola. Och det är ju en tjej som beskriver det här särskilt bra.
What was your screen time over the weekend?
9 hours.
9 hours. So suddenly you're going to have a lot more time to fill. And what will you do?
Stare at a wall.
Men påminner inte det här dig om din egen barndom?
många timmar som har stared at a wall. Och kolla hur bra det gick för mig. Det är ett så otroligt bra svar. Den här tjejen är ett geni. Stare at a wall. Här vill de, liksom, journalisten söker liksom att det här, men nu kommer jag plocka upp nationalencyklopedin och sitta här och lära mig intressanta fakta. Och hon får inte en millimeter, hon får stare at a wall.
Hon är i alla fall ärlig.
Alltså, det får man ge henne. Otroligt bra. Det här är sättet, sådana här saker ska protesteras. Men gång på gång så läser man om att amerikanska riskkapitalister flyger in till Sverige och Stockholm på löpande band, skytteltrafik nästan, för att det finns så många lovande bolag att investera.
Trots att det inte finns en direktlinje mellan San Francisco och Stockholm.
Hur gör de är detta? Det möjligt? Att de inte liksom blir avskräckta av det här bitet i Köpenhamn, det är ett mysterium. Mm. Det verkar vara så motiverat att de klarar av en timmes byte.
Mm. Men den här startup inkubatorn Y Combinator drog ju runt 1500 personer när de flög in också här om veckan. Och det lockade till sig folk från hela Norden. Det var ju inte bara svenskar som var där.
Nej, jag pratade med en kille från Norge som sa att det var liksom så här massa folk från Oslo som åkte in för att de var avundsjuka för att de inte hade fått...
Y Combinator kommer inte till Oslo.
Så då fick man åka dit istället.
Hårt slag. Och Y Combinator sa ju då, flytta till USA och bygg era bolag och sen kanske ni kan flytta hem. Och det är ju sånt som bidrar till en känsla av momentum i en stad.
Ja, och det kan man förstå. Det är klart att det är, man får fin besök av det här slaget. Sen ska man komma ihåg att då, åtminstone då Paul Graham och Jessica Livingston som kom hit åkte ifrån London. Så det var inte jättelångt och de hade ju precis intag till vad jag kommer rätt efteråt. Så det här var ju liksom ett säljevent. Men ändå, de var ett säljevent i Stockholm. Så att visst, absolut, det finns ett momentum. Det ska man inte sticka under stol med. Men jag undrar här, har vi inte blivit kanske lite fartblinda i denna process och tagna, tycker att det här är lite för charmade kanske. Man skulle nästan kunna se det som att det pågår lite av en amerikansk invasion, fast med skillnaden då att vi står vid gränsen och applåderar när amerikanerna kommer in över landsgränserna. Bara, kom in här, kom till Waterfront.
Är det mycket, många krigsreferenser i dagens podd? Men jag trodde att du var också som gammal USA-boende pro-amerikan i typ alla lägen.
Mm, många lägen, nästan alla lägen. Mm. Jag är en varm USA-anhängare. Men man ska komma ihåg då, efter att ha bott där i många år, USAs intressen är ju inte så svåra att lista ut.
De är särskilt liksom, inte nu.
Nej, i synnerhet inte nu. Nej. Men inte liksom över tid heller om man kollar på deras beteende. De är liksom, det är America first. Och så har det varit liksom långt innan det blev en slogan också. Så att jag tror att man kanske ska vara lite nykter kring vad det är som händer när amerikanerna har tagit ett så stort intresse för Sverige och vår tech-scen här.
Ja, och det är ju inte, det är ju inte helt nytt, men det kanske ändå är lite extra stort just nu, eller har varit lite extra stort på senaste tiden. Men det är ju inte bara liksom riskkapitalister som vi snackar om här som kommer till Stockholm, utan det är ju andra, det är ju annat folk också. Men vi kanske ska börja med riskkapitalisterna.
Jag tror det finns tre områden som har liksom, man tänker vad vi har för råvaror, om vi tänker på det viset i liksom Stockholms tech-scen. Så att om vi börjar med då entreprenörerna som råvaror då, så är det ju precis det som Y Combinator vill komma åt. En partner då på Andreessen Horowitz, det här kända riskkapitalbolaget, sa att han var i Stockholm 9 gånger på ett år.
Hoppas alla var under sommaren.
Jag hoppas också det. Skytteltrafik då. Och de har då bland annat investerat i bolag som då Endra, Pitt och Dentio, 3 nya bolag som har fått pengar från då Andreessen Horowitz, som är ju en gigantisk fond, eller ett gäng fonder egentligen. Men det är ju, anses ju vara väldigt prestigefyllt att
verkligen
få det.
Ja, men man lyfter ju ofta fram, och det har vi ju sett mycket av på LinkedIn senaste tiden, startups som gärna då presenterar dem först när de berättar om sina investerare.
Ja,
det är ju kvalitet, det är någon form av kvalitetsstämpel.
Det är så man vill att det ska upplevas åtminstone. Men det är klart att det här är ju en väldigt liten del av en stor fond som har investerat i väldigt mycket. De här fonderna är ju gigantiska och gör ju väldigt, väldigt många investeringar. Men vad som händer då, ska man komma ihåg, när en amerikansk fond vill investera, är ju generellt sett att moderbolaget ska vara amerikanskt. Man brukar sätta upp liksom ett holdingbolag av något slag, ett ägarbolag. Ofta i Delaware, nästan alla bolag är registrerade i den och har en väldigt
av skatteskäl.
Ja,
generellt.
Liksom ett gynnsamt, lite så halvanonymt. Det är liksom företags-
och det är
också
ganska lite insyn väl?
Ja, det är liksom det är där.
Eller i alla fall när jag har försökt, för jag menar, det är inte helt omöjligt att hitta amerikanska dokument om företag, men just Delaware väldigt svårt.
Mm, det är ju nästan ingen som inte gör det, förutom Elon Musk då, som flyttade ut och satte om sitt bolag från Delaware till Texas, men han är nästan den enda som faktiskt har gjort det. Jag tänker att vad som händer när du har det ägarbolaget där är ju att om du då säljer det här bolaget vid något tillfälle, eller om du börsnoterar det eller något liknande, så hamnar ju vinsterna och då skatterna på de här vinsterna eventuellt hamnar ju i den här delstaten, eller liksom via den hamnar i amerikansk jurisdiktion. Det där är en icke oväsentlig detalj. Det kanske man inte tänker så mycket på när man jobbar på bolaget, för den är vem som äger det. Man kanske inte tänker så mycket på det i tidiga faser ändå, för det är ingenting som har hänt här och nu.
Men det är också att man ju ofta pratar om, eller man tänker ju spontant, tror jag i alla fall, att men det här är ett svenskt företag. Mm. Det är om man tittar på Lovable, som ju till exempel är ett sånt som ju har den här strukturen, att man tänker ju det är ju ett svenskt företag, för det är svenska grundare och majoriteten sitter här, men man har inte med den där parametern.
Nej, och du är anställd i det svenska bolaget, men det är
de har ju ett svenskt AB.
Ja. Men det ägs av ett amerikanskt.
Ja.
Den här prestigen då, som du, när du får de här amerikanska investeringarna som vi var inne på, det är ju lite, jag kan tycka att det är lite underligt att samma människor då som klagar på publikt att svenska pensionsfonder inte investerar i late stage i Sverige, de vill att vi ska omallokera det kapitalet som finns i Sverige till att satsa mer på lokal tech, liksom sluta investera i andra fonder som Andreessen Horowitz till exempel. Mm. För det är ju många svenska pensionsfonder som investerar i amerikanska riskkapitalbolag för att de får bra avkastning. Samma människor som gör det går ju då själva och tar pengar från amerikanska bolag när de sitter och ska ta in pengar själva. Det är någonting underligt här, att man vill liksom inte gynna de svenska fonderna, låta svenska bolag investera i svenska bolag. Men däremot ska fonderna, de får gärna investera tillbaka igen, men man väljer ändå inte dem.
Jag gissar att man också vill ha kanske tillgång till, alltså att det inte bara handlar, hade det varit bara pengar på ett bräde så att säga, då hade vissa kanske valt svenskar, vem vet, men att det finns ju så mycket annat som kommer med det här. Eller ja, det är ju inte så att man kanske sitter med Ben Horowitz, alltså en av grunderna här, det är kanske inte honom man sitter och har en till en samtal med som
inte,
liten startup.
Inte men, regelbundet.
Nej, men det är väl att man via den här investeringen också får andra typer av fördelar och kontakter som kanske kan hjälpa dig att lansera i
Framförallt så tror jag att man blir, du blir skärmad av att du kan säga detta.
Mm.
Hur mycket kommer Andreessen Horowitz i praktiken göra för dig på regelbunden basis? De kommer liksom initialt skärma dig och säga att vi har alla de här resurserna, vilket de säkert har. Många av de här har ju till exempel talent partners, de har som in-house rekryterare till exempel som man kan ta del av. Så det är lite olika investerare har olika saker
att erbjuda. Och det kan också fungera liksom som ett, om andra investerare ser att de är med,
ja,
då kanske man också vill haka på.
Så är det. Mm. Så det, it's not nothing, men det är klart, men det kommer med ett pris. Och en del av det priset är att det här är ofta ett amerikanskt bolag i grunden.
Mm.
Och det kan kosta på senare. Detta leder oss till nästa punkt då. Talang som råvara, om det här första var entreprenörer som råvara. Här då, som du var inne på, så har ju Lovable huvudkontor i Stockholm, men de har ett Delaware-bolag som äger liksom längst upp. Du hade ju rätt som spaning i början på året, liksom att Silicon Valley skulle flytta utomlands. Nu är det nästan halfway mark här, vi är nästan halvvägs in i året. Hur går denna spaning?
Ja, alltså de svenska lite större bolagen, det är alltid så svårt att prata om det här, tycker jag, för så här, vi har inte sett ett enda bokslut från något av de här företagen, men de som har attraherat väldigt, väldigt mycket kapital och som det ju verkar gå väldigt bra för, de är ju fortfarande kvar här, och flera av dem har ju också fortfarande den här retoriken om att man ska bygga i Europa och att det är väldigt viktigt att behålla liksom talangen här, som du är inne på. De har ju inte flyttat helt, flera av dem, om man tänker på Legora, Lovable håller ju på eller har öppnat kontor i USA och man...
Många kontor till och med.
Ja, och man har ju då tydlig närvaro där. Det som man mer ser är väl kanske att lite i det här mellanlagret, att man ser att entreprenörer sticker till USA och börjar bygga där. Att man startar ett bolag där från första början. Man är inte ens i Sverige och försöker starta upp det i Stockholm, utan att man sticker dit och bara börjar direkt.
Ja, och nu senaste veckan såg vi ett bolag som precis fick nya pengar, Lightbringer, som är liksom som ett sånt där Legora, liknande legal tech som håller på med patent och sånt. Deras vd ska bli flyttat till USA. Så
det man kollar också, som du pratade om, Cursor. Alltså det här AI-verktyget som...
SpaceX har köpt.
Ja, precis. Och som bolaget Anysphere. Det är en av de grunderna är ju en svensk som är typ 27.
Mm.
Och som nu, i alla fall på pappret i den här affären, är miljardär.
Ja.
Det är ju inte heller... Så, alltså det är väl vi i Sverige som säger åh, det är svenskt, men det är ju ingen som jag tror tänker på det som svenskt utanför Sverige.
Nej, jag tror inte att han tänker på sig heller i och med att han bor i USA fortsatt. Men Lovable har ju gjort ett stort nummer av att de har kvar sitt huvudkontor, dock inte sitt moderbolag utan sitt huvudkontor. Han blev intervjuad då, Anton Oskar, vd på Lovable i Bloomberg, om precis detta, och då lät det så här.
You've made the deliberate decision of keeping your headquarters in Stockholm.
Yeah,
why?
Great. Yeah. So it is the long-term thinking, the low turnover of teams who work from here. They become very tight-knit and successful together. It's the access to talent. Or we can be the absolutely biggest talent magnet where everyone in Stockholm wants to work.
Hmm.
So it's a very strategic decision, and I'm very, very proud to be able to build a generational company that changes how humans interact with technology, which is what Lovable does, from here, from Stockholm.
Ja, men han har ju argumentet lite att man är en big fish in a small pond, så att säga. Att man är, man kan attrahera den bästa talangen som finns här.
Mm.
För det finns inte heller kanske jättemånga olika bolag att välja mellan.
Nej, han säger också att det är low turnover. Mm. Det vill säga att man förlorar inte så många. Det är inte så många som slutar på Lovable och går till andra ställen och så vidare. Jag tror att det här stämmer delvis. Men vad han inte nämner, vilket är intressant, är ju lönen. Nu har ju Lovable gjort en stor grej att de skulle höja allas grundlön med 10%.
Just det, med 10% varje år.
Varje år, ja, precis. Jag tror det är sånt som driver inflation.
Den nya svenska modellen.
Mm. Men jag tror att det här, de har ändå ganska långt kvar innan de kommer till de amerikanska nivåerna. För att skulle du anställa då, jag kollade på en position som då Anthropic anställde, Analytics Engineer, samma position som någon som Lovable anställde. Tar du då i Kalifornien så måste du lista vad löneläget är.
Mm.
Det är olagligt, måste ge ett spann där. Och i Sverige kan man väl säga att en snittingenjör då enligt Sveriges ingenjörfackförbundet, om du har 10 års erfarenhet, ligger liksom, ja, men runt 60 000. Så säg att den kanske är, du får en Lovable extra bonus, så säg att du är liksom 80 000 då, for the sake of argument. Den amerikanska motsvarigheten för samma position är ju mellan 200 000 till 300 000 kronor i månaden plus optioner. Så även när du räknar med sociala avgifter och allt det här, och det ska säga, det finns ju motsvarande payroll tax i USA också, det ska man komma ihåg.
Och levnadsstandard, eller liksom vad det kostar att leva där är ju också.
Precis, men det finns ju jag skulle bli väldigt, väldigt förvånad om genomsnitts engineering på Lovable tjänar 300 000 kronor i månaden. Det skulle ju sätta dem i liksom 0,01% i svensk lön i så fall, så det förefaller osannolikt. Så det är väldigt billigt att anställa, även om företagare i Sverige ofta gör ett stort nummer av att det är så fruktansvärt dyrt att anställa, så kan man säga att det beror på vad man jämför med. Ja. Och jämför man med Silicon Valley så är det fruktansvärt billigt att ha människor här, så att det här blir ju ett form av arbitrage nästan. Det är väldigt billigt att ha huvudkontoret i Stockholm förutsatt att du kan få åtminstone nära talang. Ganska bra att ha tillräckligt mycket talang, så betalar du ju nästan ingenting för dem, och konkurrensen då av att Anthropic kommer att sno dina ingenjörer är ganska liten.
Ja, och inte heller kanske då att man kan att lönen pressas upp heller på samma sätt.
Nej, precis, du slipper den grejen, och sen har du ju liksom optionerna och allt det här ovanpå det, men nu pratar vi bara liksom grundlönen. Så att även här då så har du liksom amerikanska moderbolag som tar då den svenska råvaran, talangen i det här fallet, och sen så liksom förädlar man det och så skickar man vinsterna liksom till Delaware. Detta leder oss till den tredje och sista punkten. El, som faktiskt är kanske lite mer av en riktig råvara, man har lite abstrakta. Men man ska komma ihåg att vi har ju ett gäng datacenter redan i Sverige som drivs av sådana här stora techbolag. Några är på väg att byggas. Meta hade ju vad som var ett av världens största vid det tillfället i Luleå som går, tar vattenkraft från Luleälven. Google lanserade precis att de ska bygga utanför, en bit utanför Avesta. Ska bygga ett nytt datacenter som skulle ge 100 jobb. Också väldigt roligt, så här, de beskrev det som allt ifrån electrical till catering, vilket kanske inte är den typen av jobb som man omedelbart tänker.
Specifikt för datacenter.
Ja, kanske inte det man tänker att techbranschen kommer till Sverige och erbjuder cateringjobb, men ett jobb är ett jobb. Microsoft har också datacenter i Sverige, exempelvis i Staffanstorp, som jag kör jag förbi till landet väldigt regelbundet, och Gävle-Sandviken-området, exempelvis. Mm. Så att de finns ju här, det är nu.
Precis, och det finns ju, det som brukar lyftas fram i det här sammanhanget är ju att man är här för att vårt klimat eller vårt väder, det är kallt, vilket är bra för att driva datacenter, men också elen, dels att den är väl ganska billig och sen att den också är, i alla fall, det här är ju mer kanske någonting som man lyfter fram som ett ja, men ett nice to have argument egentligen, även om det ramas in som ett need to have, men att det ju också är grön,
ja,
betydligt grönare el än på många andra ställen.
Här har det funnits, liksom, det ser vi, detta har vi skrivit och pratat om mycket, att det finns protester mot datacenter, för när de dyker upp så pressas liksom, priserna pressas upp på elen, och de lämnar inte sådär jättemånga jobb efter sig. Det är ju väldigt många jobb när man ska bygga det. Där får du mycket byggarbete, men det är ju en ganska tillfällig grej. När det väl står upp så är det då, precis, Google skulle vara ungefär 100 stycken, vilket inte, it's not nothing i en, liksom en liten ort, kan säga, men det är ju det är inga enorm arbetsgivare i det avseendet. Tittar vi på ett mer närliggande exempel, så fanns det ju el i liksom stamnätet här allokerat till Northvolt, och det gjordes ju för att det skulle bli en stor ny svensk basnäring. Vi ska bygga batterier, det här är strategiskt viktigt, vi måste ha tillgång till den här elen, det är därför man hamnar i Skellefteå från början. Och nu då, när Lighten köper upp detta, så är ju dels är ju fabriken inte igång, så några batterier har ju fortfarande inte gjorts i Lightens modell i Skellefteå åtminstone. Och sen så har de då sålt grannmarken till ett datacenter. Och det verkar som att en del av den elen som från början då var allokerad för att bygga en ny svensk basnäring kommer nu istället gå till ett amerikanskt datacenter, och där sägs det att det är Google som är på kö för att använda det när det väl står upp.
Ja, och där har man också tittat på jämförelse, liksom hur många jobb som det dels fanns men också var tänkt att skapas i samband med Northvolt kontra hur många man kan tänka sig att det kommer skapas för ett datacenter.
Ja.
Lär också vara ganska stor skillnad.
Och båda de två är ju, liksom Northvolt och det här datacenter är ju där av samma skäl. De är där för liksom tillgången till el, precis, kyla i viss mån, för att det är dyrt att kyla ner de här systemen. När man, elen går nu istället då för att bygga en ny svensk basnäring, oavsett vad man tycker om Northvolt och hur vi hamnade där, går ju de då indirekt till amerikanska techjättar som liksom inte lämnar sig jättemycket efter sig. Så att,
så, gud, så protektionistisk vibb från dig då?
Nej, jag tänker mer att vi ska vara lite nyktra kanske. Ja. Att jag tänker att det är inte odelat negativt att alla de här liksom kommer in. De kommer, liksom, visst det kommer lite jobb, det kommer också skatt för alla som jobbar här, ska man komma ihåg. Alla Lovable-ingenjörer betalar ju skatt och går och äter lunch på restauranger runt omkring och så vidare. Men jag känner att det kan inte vara odelat positivt som det är just nu. Vi står liksom och jublar medan de här amerikanerna kommer in och vi blir liksom invaderade.
Du menar att vi, liksom, ja, vi nästan är invaderade av,
ja,
av att nästan. USA tar entreprenörer och ingenjörer och el och allt, bara alla vinster bara slussas vidare till Delaware.
Ja, vi, alltså det här känns som en början av liksom en ny kolonisering, fast med skillnaden att vi jublar när vi blir koloniserade.
Det är liksom en annan typ av globalisering som man inte ser kanske lika tydligt.
Nej, jag tror att det beror på vem som gör den. Mm. Jag tror att, tyvärr tror jag också att hade det här hänt med Kina så hade folk blivit väldigt mycket mer oroade om exakt samma beteende hade hänt. Så här, oj, nu kommer Kina och gör alla de här sakerna. De investerar i alla våra... Men när det är USA... Och detta säger då som USA-vän, så kan man säga, då ser man på det här på ett annat vis. Men om man tar de här exemplen som jag har sagt, byt ut det mot Kina i huvudet och säger, hade du känt likadant då? Hade det varit lika okomplicerat om Kina hade tagit svensk då el, det som skulle bli basnäringar, och byggt kinesiska datacenter, man hade investerat i svenska bolag och skickat de vinsterna till Kina? Jag är inte lika säker på att det hade stått folk i Silicon Valhalla och jublat på samma vis då, om det hade varit det. Så det tål att tänkas på. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Vår producent är Tove Leffler och vår kollega heter Henning Eklund. Vignetten skrevs av Stefan Storm och vår ansvarig utgivare är Lisa Irenus. Ljudklippen i podden kom från BBC, Bloomberg, Alex Finn, Jack Roberts och Greg Eisenberg på YouTube. Det här var den sista vanliga podden på ett tag, men vi fortsätter faktiskt med frågepoddar hela sommaren varje torsdag. Vi hörs då.